Välkomna ska ni vara till podden Dålig liturgi dödar. Idag ska vi prata om... vi kanske pratar om andliga resor och likheter mellan kristendomen och den svenska kungafamiljen, bland annat. Min gamla DJ-karriär kan vi också ta upp. Och rollspel. Och sen så ska jag testa er genom att läsa upp en text och se om ni kan den. Ungefär så.
Var blev du DJ för att slippa ha ljusstav, undrar jag?
Eller hade alltså, du ljusstav i DJ-båset?
Nej, alltså jag måste säga att jag var en väldigt cool DJ. Alltså ljusstavar, det var för töntigt för mig. Jag var en cool DJ.
Vad körde du då? Körde du bara stoppade in rökmaskinen i en gasmask som du hade på dig? Och
liksom... Nej, men rökmaskin älskar jag. Och stroboskop.
Mm. Ja. Vad var det DJ-namn då? Det här är ju stort.
Jag hade faktiskt mitt eget namn. Jag hade inte något sånt...
DJ Meat var inte du liksom? Eller
nej, men däremot så om jag skulle göra comeback så kommer jag heta DJ Designprinsen. Som en hommage till Carl Philip. Jag gillar honom. Han är inte så bra på design, men ja. Jag har samma förhållande till kristendomen som till kungafamiljen. Jag kan liksom... Jag bara dras till det. Jag tycker det är kul, men jag kan inte riktigt förklara det rationellt. Det
är så. Jag är så spänd, Erik, för att så här är det. Jag har ju lyssnat på e-pod. Och det kan hända att du har nämnt detta och därför har det satt sig. Men någonstans i mig så får jag en känsla av att du har spelat rollspel i ditt liv. Jag har ju en gammal rollspelare sedan jag var liten. Liksom.
Som ung så spelade jag väldigt mycket rollspel faktiskt.
Var det liksom drakar och demoner? Och...
Ja. Det var det.
Mm. Var det? Körde MUTANT och de här också? Eller var...
Aldrig MUTANT faktiskt. MUTANT var ju för de coola. Vi var inte så tuffa.
Dimmön, körde du Dimmön en gång, äventyret?
Nej. Tror inte det. Även om vi körde mycket av de där gamla 80-tals äventyren. De som man köpte i affären.
Ja, precis.
Det gjorde vi. Men mitt gamla roll, alltså jag är avfällingen. Mitt gamla rollspelsgäng finns ju kvar. De är fortfarande sura på mig för att jag är med så lite och spelar.
Livsprioriteringar.
Vi hade en schism i 20-årsåldern. Då jag sa att varför syssla med rollspel när det vanliga livet har ju också rollspelets karaktär. Alltså det... Den du
live
är när
livet.
Du träder ut. Ja, men precis. Live livet. Exakt så. Det var exakt så som det kändes. För att vi åkte mycket på live. Och då var det roligaste var att gå till off-live-området. Och sitta och snacka om alla som var där och vad som hände. Det var ju det som var det roliga. Då.
Det kan jag hålla med. Jag livear ju fortfarande en hel del. Eller en hel del. Jag har småbarn. Jag har bara en gång om året på mig. Typ, och åker väl på live. Men då gör det. Och då är det ju 50% in live liksom som man säger på live då för er som lyssnar här. Det är liksom att man är i världen och försöker uppleva den som om man var karaktären. Just det att jag ska uppleva det som att jag var karaktären, det är inte min grej. Det är liksom, jag får aldrig den bliden som det kallas. Men just att liksom leva och vara som i en film och agera som att jag är karaktären, det är ju fan förbannat roligt liksom. Men det är ju lika roligt som du säger att sitta uppe i offen sen och dricka en folköl och liksom snacka om allting.
Ja, jag hamnade där i offen. Det var där. Sen så måste jag säga en sak, och det kanske du också har. Någonting som störde mig något enormt, det var att den hierarki som fanns i gänget och ja, men i de här rollspelsmiljöerna. Det var ju samma hierarki in live som off live. Alltså någonting, det gick inte att bryta. Så de som var liksom de här dominanta personerna, även om de spelade slav, så blev det att allting handlade om dem. Mm. Och även om en liksom blyg person blev kung, då sket alla i honom. Förstår du? Det där störde mig någonting. Att det gick liksom inte att bryta. Verkligheten trängde in hela tiden.
Absolut. Men jag tror... utan att kalla det gammal så har det ju hänt saker i Live-Sverige. Och bland annat så finns det ju, min känsla i alla fall är att det finns både en större medvetenhet om att det där sker och liksom att försöka hitta tekniker för att liksom spela upp dem. Alltså att jag inte behöver vara trovärdig i min roll som kung för att jag ska bli uppspelad som kung liksom. Men det beror ju skitmycket på vilket live man är. Sen är det ju, man kommer ju inte undan liksom att vissa människor är väldigt karismatiska och liksom drar människor kring sig och det spelar ingen roll vad de spelar som du säger, alltså, eller om det är verkliga livet liksom, för det glider igenom och det där är ju en sån kraft som jag inte vet hur man ska liksom, jag vet inte om man kommer åt den någonsin egentligen, det är vi inte i kyrkan heller tyvärr liksom, vi försöker ha lite säkerhetsgrejer åt det där men
en sak som jag tycker är psykologiskt intressant med både rollspel och live, det är att, och jag måste fråga dig om det gäller dig då också, jag spelar ju vad jag än har för ambition så blir det alltid att jag spelar samma roll. Mm. Alltså samma typ av person dyker upp som mitt alternativa jag. Och det, så var det för alla i vårt gäng. Så frågan är om du känner igen liksom, den här personen som du alltid faller in i när du ska rollspela. Ja. Alltså, hur är den personen?
Jag har ju liksom min go-to, alltså när jag så här, om jag inte tänker på hur jag beter mig. Så att säga, om jag bara går i ett flow liksom i spelet, eller när jag är jättetrött, då glider jag alltid in i att jag spelar någon alkoholiserat svin, alltså som bara är liksom brutalt otrevlig, vi bråka och liksom svär och liksom. Mm. Men det har nog också att göra med att jag ibland har live som liksom min lilla outlet att fly verkligheten liksom, få min lilla eskapism på liksom ett tryggt och säkert sätt, och då är det gött för mig att säga bara, nej men nu kan jag liksom vara så där äcklig, jag har spelat kannibal under många år liksom. Och vi bara går omkring liksom i lägret och rapar och spottar liksom sprit och grejer. Jag hoppas inte de biskop lyssnar på detta nu bara. Och liksom bara kan bete sig hur som helst. Och det där glider jag rätt mycket in i, att jag vill liksom testa de delarna av min personlighet lite. Liksom. Mm. Och testa att leva ut det. Då är det inte så intressant som att spela en from präst som försöker ta hand om människor. Liksom. För det är ändå min målsättning i livet någonstans, att försöka vara det på riktigt. Så att säga.
Jag förstår.
Men däremot så försöker jag ju då spela en karaktär som inte är min liksom, eller som inte är den där som kommer naturligt för mig. Jag känner igen mig. Jag liksom, när jag blir trött och man har tredje dagen på livet, så släpper man ju alla de här liksom. Jag hade den här visionen, den här karaktärsbeskrivningen.
Ja, då kommer den där kannibalen fram då.
Ja, precis. I någon form. Alltid någon form av alkoholiserad.
Jag spelar ju nästan alltid präst. En dum, lite korkad, lättförförd präst.
Just det.
Det är min standardroll som jag alltid faller in i. Det...
Men det var så länge du var med i Svenska kyrkan, va?
Nej. Jag var väldigt, väldigt lite kyrklig under mina rollspelsår. Men jag var ändå präst som roll. Det, var,
ja, det är spännande då, ju.
Ja, jag vet inte. Det säger någonting.
Men det här andliga intresset, då har ju ändå det på något sätt funnits med dig.
Sen jo, men det fanns. Liksom. Ja, men det fanns där. Jag åt lunch med en äldre vän för någon vecka sedan. Och så sa jag att nej, men jag var inte alls kyrklig. Vi var lite så där kulturkyrkliga. Gick på jul och så. Kommer från Stockholms innerstad. Så det var Adolf Fredriks kyrka. Men vi var ändå med min dagmamma på så här kyrkans barntimmar, och då så gjorde prästerna där väldigt stort intryck på mig. Men så frågade han vilka präster det var, och så sa jag vilka det var. Då sa han, ja men då förstår jag varför det här blev din livsinriktning i vuxen ålder, för det här var ju två fantastiska präster. Mm. Det var han, Lars Kolmar var den ene, kommer ni ihåg honom?
Absolut.
Han hade en präst i natten på TV3.
Jaha, det såg aldrig. Men,
Nej, men han var ju väldigt, väldigt bra. Och den andra var Ted Harris, som är den här kyrkogårdexperten idag.
Just det.
Mm. Så att de här två prästerna gjorde nog intryck på mig utan att jag visste om det faktiskt.
Ja, spännande. Det hokar ju ändå in lite i den här, som vår gemensamma vän Joel har haft den här debatten med Svenska kyrkan och formerande gemenskaper och liksom sådär. Där fanns det den här råbilden för andlighet någonstans som du kunde hoka fast i. Sen blev du ju inte kvar där, men...
Nej. Jag brukar ju se det här, den här katolska grejen nu. Jag kom på det efterhand att när man tas upp i katolska kyrkan där på påsknatten som det var för mig, så blir man ju också konfirmerad. Och jag konfirmerade, jag döpte som barn bara sådär, som liten. Men jag konfirmerade mig aldrig, för att jag kände ingen som gjorde det. Det var så långt.
Det förklarar ju ett och annat, säger jag då.
Ja, så att nu äntligen blev jag konfirmerad.
Exakt.
Efter 40 år. Men det var väl bra.
Men du fick inte så här svara på frågor. Jo, men får man svara på några frågor? Liksom, Kristoffer ska ju gå in i det här snart, som du vet. Men liksom, hur... Alltså, vad, dra in, visa hur det här, nu blir jag bara svamlig här, men när du blir medlem, upptas i katolska kyrkan, vad hände i, för er som liksom, de som lyssnar som inte har någon aning här, vad händer i riten där liksom, i liturgin?
Och fångar du den här katten som ska slaktas själv, eller?
Ja, precis.
Katt? Ja, nej, nu förstår jag inte.
Nej,
men det var lite intressant, för att det finns väl olika vägar till att bli upptagna, men jag gick den traditionella, som i alla fall den här församlingen i Stockholm är, att man går en kurs i 2 år, lite som så här folkhögskolekurs, och första året är liksom grunderna i kristendomen, och där kunde jag rätt mycket innan, men det var ändå kul att få ett lite katolskt perspektiv på det. Men andra året är mer katolskt fokuserat då. Det är lite så här, hur gör man i bikten, och vad betyder de här sakramenten, och hur går det till rent praktiskt? Och under den där kursen då så förberedde vi oss ganska mycket inför upptagningen och påsknatten, och man fick en fadder, och man skulle då bikta sig. Alltså om man är man döpt i Svenska kyrkan, katolska kyrkan erkänner ju dop i andra kyrkor, så att då räknas man som döpt, men då måste man ju göra en sån generalbikt. Man ska egentligen bikta hela livet då.
Ja, för man måste hinna kapp lite liksom, för alla.
Ja, exakt. Man ligger verkligen efter. Och, ja. Men det där är ju ett jättefint tillfälle att sitta flera timmar med en präst då. Och det är inte så att man går igenom liksom allt man har gjort fel, utan man försöker rannsaka livet och hitta de stora liksom mönstren i hur man har utvecklats, och vad som har gått fel, och vad man kan göra för att komma till rätta med det. Men de som inte är döpta, det var inte så många i vår grupp, de behöver inte bikta sig, för de börjar liksom om på noll i och med dopet som
så
sker då.
Så det är tydligt, ja, just det.
Ja, så att gruppen delades då i 2, alltså de döpta och de icke döpta. Och för de som skulle döpas var det ju mycket mer som hände under samma stora påsknatt. Men vi blev då konfirmerade, vi andra. Och då får man ju också ett skyddshelgon, så man väljer ju då ett sånt. Och det namnet läses upp. Jag tror att man blir smord med olja samtidigt, men jag kan minnas fel.
Mm. Ja.
Men då, nu ligger ju frågan i luften här, vilket skyddshelgon du valde då? Får man fråga?
Där hände en lite mystisk sak. Och jag valde Johannes. Evangelisten Johannes. För jag tänker att det är min... Han är ju ändå den mystika vägen på många sätt. Och det tänker jag att det är min väg i den här... Man delar upp kyrkan i Petruslinjen och Johanneslinjen, så är ju jag inte så mycket Petrus utan mer Johannes. Så då tänkte jag att det där är min väg, och då blev det. Men det roliga är att egentligen så kan man ju gå så långt att man lägger till sitt helgonsnamn. Jag kom ju på efterhand att jag heter Johan efter min pappa. Och Johan och Johannes, alltså jag heter Erik Johan Ragnar. Jag heter ju redan mitt skyddshelg. Och det tänkte jag inte på. Så det...
Nej, snyggt.
Ja, det var... Det... Men sen måste jag säga, vilket var lite kul, det var att vi var ju den här gruppen som gick där vecka efter vecka. Sen kom det en annan grupp som bara dök upp på påsknatten. Som liksom hade gått lite mer andra vägar, som de sa.
Som en sån som Kristoffer här då till exempel.
Ja, kanske. Jag vet inte. Har du, men du har inte gått de här kurserna, eller?
Så här är det, att är man, om man då har tjänstgjort som präst eller typ pastor där, så alltså allt det sker ju i ett samtal med kyrkoherden. Sådär. Ja. Så jag frågade kyrkoherden att vill du att jag går 2 år? Min fru har ju gått den här kursen, samma som du har gått, i 2 års tid. Och jag frågade rakt ut, vill du att jag ska gå, så går jag. Och han sa, nej, det tror jag inte du behöver. Men du kan ta och sitta och prata ner med en präst.
Ja.
Så jag satt några gånger och pratade med en god präst här nere.
Mm. Nej, men det var ju den vägen som de här som dök upp på påsknatten, ja. De har ju gått den. Ja. Alltså ja. Det är ju ingen som kommer dit utan att ha varit i kontakt med kyrkan, så är det inte.
Ja, men precis. Och generalbiktning kan man också säga att det gör man ju vanligtvis också inför stora livsbeslut. Så att det är inte ovanligt att innan man vigs, eller innan man gifter sig exempelvis, innan vigseln, så uppmanas man också att gå igenom, göra en generalbikt, så att säga.
Jag skulle vilja säga att det där är ju egentligen en sjukt bra andlig övning att få göra då i sitt liv. Liksom. Inte kanske varje vecka, för det blir lite överspänt. Men liksom, det låter ju som en väldigt sån, vad ska man säga? Alltså den lite nytt, nästan som den här när man ska öva sig på att man tänker att man ska dö, liksom, inom buddhistiska vänner som har gjort någon sån, det här är mitt sista år i livet, tänker de, liksom, och så går de igenom sitt liv och vad de vill ställa till rätta och ändra på. Alltså, det där är inte så dumt, alltså, att få liksom perspektiv. Sådär. Det skulle vi egentligen erbjuda, jag vet inte om man kan erbjuda det som någon form, men man borde i alla fall vara tydligare med att det går att ha den ingången i ett samtal med en präst till exempel också, eller?
Ja, nej, men alltså bikten är ju en fantastisk sak. Det finns mycket i katolska kyrkan som man kan problematisera och vara kritisk mot eller vrida och vända på. Men just bikten tycker jag bara är, den är min erfarenhet, det är bara bra. Alltså det jag lärde mig under den här kursen också, att man ska inte heller bikta någonting som man själv inte upplever. Du kan inte bikta om du inte själv tycker att det är en synd. Alltså, du måste själv bottna i att det är en synd.
Mm.
Så det är inte så att man bara kan titta i katekesen och bocka av. Nej, det där har jag inte gjort, eller det där har jag gjort och det var fel. Utan det måste liksom, du måste själv bottna i det. Och det tycker jag är väldigt... Det kanske därför jag har aldrig haft problem med liksom syndbegreppet. Jag bär på massa saker som jag tycker är fel inom mig. Alltså, och det vill jag hela eller komma till rätta med. Och ett psykologsamtal som jag sysslar mycket med, så vilar alltid till sist hos mig själv. Det är aldrig någon som kan lösa mig från någonting.
Nej,
men i bikten så finns den möjligheten faktiskt.
Det är verkligen, när folk frågar mig liksom som förhör att jag är präst och sådär, så pratar man om själavård och de här grejerna, så är det någon bara, men det är skitbra, kan man gå på gratis terapi? Och så försöker jag alltid förklara liksom skillnaden. Det är klart att det kan vara terapeutiskt att gå i själavård, alltså det kan ju vara jättenyttigt sådär, men så försöker jag alltid förklara skillnaden, och rätt ofta landar jag nästan i det där, att nej, men det som faktiskt skiljer sig ganska markant här är att det finns en, för det första tror vi att det finns en tredje person med i samtalet. Även om du inte tror på det, så tar jag det för givet när vi pratar. Liksom. Och det andra är att just det här med bikten och här kan vi faktiskt, här kan vi komma på ett sätt som en psykolog kan aldrig göra det där för dig. Det kan aldrig vara ett moraliskt bollplank på det sättet. Eller bollplank kan man vara, men man kan inte, jag hittar inte orden här, men man kan inte liksom, det är liksom nästan förmätet att säga de orden, du är förlåten. Alltså, och mena dem. Men det är precis det vi som kyrka får göra. Liksom.
Mm.
Men det är lite förmätet av oss att tro att vi kan göra det. På ett sätt. Men det är ju det som är liksom den stora, för mig då, den stora liksom friheten i att möta någon i samtal som präst. Att det handlar inte till sist om mig, utan, eller bara mitt möte med konfidenten, utan det handlar om liksom, det finns något större där som jag kan, men hänga upp mig själv på. Det är inte bara min insats som gäller här, utan om jag tror att Gud är verksam i den här personens liv, och tillsammans kan jag liksom hänga på det Gud gör med den, i den personen, om jag har tur och nåden att få liksom, få med det där lite grann.
Men det är vikten, så otroligt, men i vikten så blir det ju också så tydligt att det inte, alltså prästen är verkligen Jesus där. Det är inte präster som sitter och varken egentligen lyssnar eller förlåter eller vägleder. Utan där är ju också prästen så beroende av den som kommer och biktar. Det är klart att prästerna kan ställa en fråga liksom i stil med, men hur tänker du kring det här? Du har inte varit på mässa i ett år, hur tänker du kring det? Men om den som biktar då inte själv upplever det som en synd eller något problem, så ska man inte och kan man inte. Nej, så att säga, nej. Då kan man inte bekänna det som synd. Liksom.
Nej, man kan inte, liksom inte bekänna... Ja, det blir en falsk bekännelse då.
Ja,
det, eller det, en falsk bekännelse kan ju inte förlåtas, för den är ju inte uppriktig.
Nej, men precis. Vi hade det här samtalet i veckan, för barnen ska också bikta sig nu då, första gången.
Ja, just det. Jaha, det är intressant. Hur gamla är barnen?
De är 13 och 11. Ja, men då Nehemja då, som är 11, som är yngst, hans, så att säga, hans undervisningsgrupp, de biktade sig första gången. Ja, de ska bikta sig första gången nu, ja, precis.
Ja, just det.
Så han hakar på dem, men men Jeremia, de har ju haft, det är hans liksom åldersgrupp, har ju haft första bikten då för några år sedan redan. Och då vet jag att någon av dem sa liksom att jag vet inte om jag kommer, och jag vet inte om jag tycker det där är fel. Nej, sa jag, men då ska du inte heller bekänna det.
Nej.
Om du inte själv upplever att det är något som faktiskt är, som går emot ditt samvete, alltså ditt samvetande med Gud, då ska du heller inte, det går inte att bikta det, så att säga.
Nej, precis.
Om man hade varit noga med det där i kyrkan, alltså om man trycker på det där, då hade man nog räddat en hel del av det här som liksom vi lever med bland folk som liksom har blivit sårade och så, liksom känner att de har fått det där utifrån. Liksom.
Mm.
Och så är det där objektiva, liksom, nej, men det, bara, det spelar ingen roll vad du känner inför det, du har gjort fel. Och så bara okej, så blir det liksom ett förhållande till en lagbok. Liksom.
Mm.
Ja.
När det inte alls är den inbjudan vi får från Jesus, liksom, tänker jag. Utan det hade hjälpt. Ja.
Ja, men det är ju lite... Jag tänker lite att de där grejerna är ju... Alltså det där blir som en vägg att bolla bollen mot. Studsa bollen mot, liksom. För att en kyrka som aldrig säger någonting om någonting kring moral och etikfrågor, då finns det ingen vägg att studsa bollen mot.
Nej, men det handlar ju om, att ha att ingången i att bikten eller att bekänna sin synd handlar om att ångra sig. Och inte att jag ska leva rätt så som jag har liksom fått höra att det är nu. Utan det handlar ju om den här relationella liksom, grejen. Men man kan ju inte komma dit om man inte har något att bollas mot, såklart.
Exakt.
Och det, ja, precis.
25 minuter in i podden så har vi fortfarande inte då sagt vem vi har som gäst rakt ut. Vi har bara sagt att det är Erik.
Vi tar bara för givet att alla som lyssnar på vår podd, vilket ju inte är så många, också har hört Erik i någon podd.
Liksom. Precis. Så vi kanske ska säga det då, att vi har gäst idag. Och det är Erik Skylt. Hur uttalar man ut ditt efternamn?
Ja, det var rätt. Skylt? Det är som en vägskylt.
Hur ofta får du den här frågan? Tänker jag.
Ganska ofta. För att om man är liksom språkkunnig, särskilt om man kan tyska, så borde du vara Skylt. Men det är inte ett tyskt namn, det är ett påhittat namn. Det är bara bokstäver.
Du lajvar namnet. Har du hittat på det?
Nej, det var någon på 1800-talet. Så det har funnits länge. Men min pappa tror att det är någon oäkta son till en släkt som heter Skylt. Med i istället för tyskt i. Som då liksom la till ett i till. Så det blev två in. Och sen så blev skiltarna sura. Och då blev två i till ett tyskt i. Så att det har ingenting med Tyskland att göra. Det är det som är problemet.
Ja, så lajvar tysk.
Det här har ju bara varit min stora ångestgrej här i en månad. Liksom.
Det är också roligt att du aldrig lyssnat på en enda podd som Erik har haft, han presenterar sig då. För att...
Jo, men det har jag. Det var ju det jag gjorde. Det var ju därför jag lyssnade.
Ja, precis. Det var lösningen. Så att jag säger Skylt där. Ja.
Och så blev jag ändå så här, har han verkligen rätt själv?
Nej, alltså man skulle kunna säga att jag rent grammatiskt eller språktekniskt har jag fel. Men nu traditionen i släkten är Skylt. Så att då... Och min farmor blev 100 och dog för något år sedan. Jag frågade henne och hon sa nej. Hon förstod inte ens frågan. Det är Skylt. Så att, ja, det
men du kör Johannes-linjen så då är det lugnt.
Precis, ja. det är inte så noga.
Ja, då går man alltid under radarn lite grann.
Men du, man kan väl säga att du är känd bland annat alltså i modern tid, vill jag bara säga. Två män i en podd.
Ja, den har ju tyvärr lagt ner nu.
Ja, jag tänkte säga det. Du har lite, det hörs att du, jag har bara smyglyssnat nu lite på senaste avsnittet. Sådär. Men det finns lite separation där, va? Lite,
ja, det lite var... Ja, alltså det, vad är det där gamla talesättet? Man saknar inte kon förrän spiltan är tom. Och så är det med Daniel Sjölin som jag gjorde det här med. Vi bara började, det skulle bli en sommarserie och sen blev det 46 program. Och sen när han slutade så förstod jag hur sjukt bra han har varit att ha som samtalspartner och hur lätt det där har gått. Och sen så bara på en dag så bestämde han sig för att hoppa av. Han fick ett annat jobb, så att han kunde inte fortsätta. Men
då fick du ryggnät ganska snabbt sådär också.
Ja, ja, alla fick det. Det var han hade sökt det där utan att säga till någon. Och sen när han fick det så var det bara, ja, nu har jag fått det. Jag började direkt.
Men du är ju verkligen liksom radio och podd. Du är verkligen radio och poddkändis. Alltså myter och mysterier vi snackat om. Sen är det ju otaliga grejer på SR du har gjort.
Ja, en del saker genom åren. Håll på i snart 20 år. Så att det har ju blivit en del faktiskt.
En sak som slår mig är hur du byter energi lite. Beroende på vem du pratar med väldigt tydligt i dina poddar. Alltså, ja, verkligen. Om man tar myter och mysterier så är liksom, det är en helt annan liksom, Erik man hör. Liksom, hur mycket inhopp du gör eller avbryter eller inte avbryter. Och så här, mot till exempel då, två män i en podd där det är liksom mycket mer bollande fram och tillbaka. Och,
ja, visst.
Är det någonting du reflekterar över själv eller blir det bara helt, är det helt liksom, går du in i ett mode eller livear du så att säga? tar du på dig det här ju, eller alltså, är det någonting som bara kommer?
Nej, men det alltså man förvandlas ju i mötet med andra. Med Daniel så är det ju att han i två män i en podd då, han är ju lillebror och jag är storebror så jag blir väldigt dominant när jag träffar honom. I Myt och Mysterie så med Per Johansson så Per är ju fruktansvärt dominant på många sätt. Alltså jag gillar ju det, men podden är ju lite att Per läxar upp mig. Alltså jag är en dum novis där och han är en mästare. Och det, alltså det är inte att vi har bestämt att det bara blir så. Han är ju väldigt, väldigt stark i språket, i kunskaperna, i hur han är. Så att jag får ju en mycket, mycket ödmjukare roll. Men det ser jag som nyttigt då. För att jag är lite dominant annars. Så att Myt och Mysterie är nyttigt för mig att vara den här lärjungen.
Just det. Där går du in lite. Jag tycker det var väldigt fint något avsnitt. Jag vet inte när det var. Men det är något av de här kristna avsnitten jag har gjort. Där Per ändå går tillbaka och ber om ursäkt lite hur han har varit. Ja. Och det där var, jag gick och handlade på ICA när det var. Och då minns jag att jag så här, var nästan så att jag fick lite stygn. Jag kände, men det här var bra media på riktigt. Så.
Ja,
folk får lära sig att be om ursäkt hur man har uttryckt sig för. För det är så jävla ovanligt att folk gör det. Liksom.
Faktiskt. Nej, det var starkt. Det var det verkligen. Det var det. Det var när jag frågade om han gick ner på knä någon gång och då svarade han lite raljant, tyckte han själv då. Det han bad om ursäkt för det. Han hade funderat och känt att nej, men där var jag för hård.
Ja.
Så det,
men det där vittnar ju om någonting, alltså att han har ett sinne som gör att han reflekterar över detta och ens har tid att så här, eller möjlighet och kapacitet att så här, hur blev egentligen det här? Liksom för er. Och på ett sätt kanske det blir så när man producerar mediet att man liksom får ett annat öra till hur man uttrycker sig. Men det är ju långt ifrån alla som liksom går tillbaka och vågar be om ursäkt. Liksom. Ett av mina favoritavsnitt. Ja, säg nu, Kristoffer.
Ja, men det jag tyckte var intressant var ju att jag reflekterade just över att hur han sa det i det avsnittet. Så det var väldigt fint att höra just efteråt att han också själv hade sett det. För jag, det var något som fastnade hos mig också. Både hur du uttryckte det, liksom. Både behovet och det sköna att få göra det. Det var någonting som jag tydligt själv kunde känna igen. Att men folk kan tycka att det är konstigt. Man sitter och står och faller på knä. Och just den där detaljen att kan tyckas att få falla på knä. För mig blir så tydligt att jag måste göra det någon gång här för att jag faller på knä för alla andra makter resten av veckan.
Mm.
Och även om jag inte fysiskt faller på knä för dem så gör jag det genom de val jag gör och det jag tänker och det jag säger och sådär. Så att få faktiskt få göra det. Och jag tänker någonstans att vi alla gör det. Vi faller alla på knä någon gång och för några makter eller böjer oss för saker. Så det var så fint både att jag tänkte på när han sa det liksom så här, det här var lite hårt liksom. Och så var det så fint att han också då kunde liksom fundera och reflektera över det och så ta tillbaka det. Ja, det var fint. Mm.
Ja, jag tänker, det är väl just det som liturgin egentligen är för att komma in på vår podd här. Vad vi egentligen försöker syssla med. Det vet jag inte om vi vet längre, men just det där aktiva valet av tillbedjan och att böja på knä inför någonting så här. Det här har vi ändå valt, liksom. Alltså i gudstjänsten, som vuxen i alla fall, då, så har vi ju valt att böja på knä här. Och det gör hela skillnaden mot alla andra makter som vi antingen aktivt från deras håll liksom tvingas böja på knä inför kronofogden eller vad det nu kan vara liksom. Och eller då de här som vi luras att böja på knä inför hela tiden liksom, konsumismen och massa sådana där enkla mål här då. Och där blir det ju liksom hela skillnaden med liturgin som vi väljer är ju inte att vi, om vi inte väljer den så har vi ingenting som rår över oss utan, eller inga makter som påverkar oss utan det är snarare så att vi blir snarare mer blinda för alla makter, men om vi faktiskt väljer en annan att förhålla oss till liksom, som makt så får vi chans att se de här makterna på ett annat sätt. De kan avmaskeras. Liksom. Det tycker väl jag ändå har varit lite av liksom, tråden här i vår podd att liksom, försöka hitta det där. Vad är det i liturgin som hjälper oss till detta? Liksom? Mm. Och sen kan man alltid hamna i risker om att det är inte det som är huvudpoängen med liturgin. Den är ju där för att hjälpa oss att möta och tillbe Gud. Men det här är liksom ändå någonting som sker i det här tillbedjandet också. Men om du vill berätta lite, Erik, när du liksom, när man liksom för klistra ihop lite från dina olika poddar som har hört om liksom, hur du börjar smyga in att du börjar tänka på Jesus mycket och sen så är du i Vattnadal helt plötsligt på Bjärka Säby
ja,
liksom.
Just det.
Och möter Peter Halldorf, antar jag, Elrond där då liksom. Och så,
han är
Elrond. Eller det har du nog sagt till och med något avsnitt. Mm.
Jo, men det är han.
Ja, där hade ju du en fråga, Kristoffer.
Ja, men precis. Och där är ju egentligen min stora fråga är ju, vem är Gimli?
Jo, men jag vet vem Gimli är, men jag vet inte. Nej, men jag vill inte...
Du kan inte hänga ut han så här.
Nej, precis. Jag vill inte, men han finns.
Jag är mest nyfiken på Grishnak, ja. Grishnak,
ja. Ja, det vågar jag inte heller säga. Det vet jag också, men det vill jag inte heller säga.
Har du ett sånt här? Nu kommer vi ur spår här, men det gör vi alltid. Men har du gjort ett persongalleri där du liksom har satt upp bilder på de olika och dragit så här,
ja, i huvudet, i alla fall. Jag är kompis med en kille som heter David Thurfjell som är så där religionshistoriker och religionsvetare är han. Och han har skrivit mycket om, hans senaste bok handlar ju om skogen och andlighet. Men vi möttes faktiskt på en fest i att vi är sådana Sagan och ringen fantaster. Och då började vi liksom faktiskt halvlajva Sagan och ringen. Och det var då som det kom fram det här. Vi försökte liksom hitta Vattnadal i våra liv och gamla skogen och våra liv. Och vi var ute i skogen och letade efter Tom Bombadil. Vi har verkligen haft ett sånt projekt. Och nu är vi fast någonstans i Moria. Men det var då jag kom på att Vattnadal är synonymt med Bjärka Säby. Mm. Så det är hans förtjänst att liksom, för han hade redan börjat med det här projektet, att läsa sitt eget liv utifrån Tolkiens värld. Så att, men det har varit kul och givande också. Alltså det återförtrolla världen på ett nyttigt sätt, tror jag.
Exakt.
För Bjärka Säby är Vattnadal.
Men för du hamnade på Bjärka Säby via en inbjudan till höstmöte eller något dylikt?
Ja, precis. Ja, så var det.
Och hur 2014. Var det att liksom få den frågan sådär?
Frågan var inte så konstig, för att jag gör ju en del sådana där, särskilt då så hade jag mer tid, så då gjorde jag mycket sådana föreläsningar och så det var inte så konstigt och jag sa ja och åkte dit, men det var väl mötet med slottet och alla som var där, det var det som ruskade om mig, det visste jag ingenting om, jag visste inte vad det var för något alls. Så jag blev väldigt, väldigt omskakad på ett positivt sätt. Alltså jag tyckte det var en... Jag har ju alltid saknat den där magin i det vanliga livet. Mm. Det är väl lite en produkt av det där när man lever så mycket i en fantasyvärld när man är ung. Att man vill ändå att världen ska vara så där. Mm. På riktigt. Men det, jag tyckte den var det på Bjerka.
Mm. Ja.
Inte bara platsen utan människorna också som var där. Det var, de var annorlunda. Ja, men bara träffa någon sån som Peter Halldorf. Alltså, han är ju Eldrond. Jag tror inte man kan komma närmare i Sverige. Han har en speciell kraft. Det bara är så. Den och nu fick jag möta den. Så det är liksom inte en romantisering utan det upplevs som helt rejält. Och Joel Halldorf är ju Faramir.
Han är Faramir.
Ja,
ja, men det kan jag se ändå. Han strider på skäggväxten också. Ja.
Ja,
skäggväxten har...
Ja, det är från filmerna egentligen så man kanske inte ska blanda in det där. Man har ju sämre skägg än Boromir.
Nej, men Faramir är ju den som slåss vid frontlinjen liksom. Han är ju skickad dit.
Mm.
På faderns uppdrag. Alltså det blir fel det, för Peter Halldorf är ju inte Denethor. Så nej, att det blir lite fel där i mytologin. Men
det blir, i din fanfic här så blir det liksom bra. Ja,
ja precis.
Ja, jag ser fram emot boken då när den kommer så man kan få äntligen få se liksom Sverige ur, ur Midgårds ögon.
Ja, precis, precis.
En grej som jag upplever som ett tema då i Myter och Mysterier är väl den podden jag lyssnar mest på. Men det, du har varit inne på det där, men det här med återförtrollningen och att våga se världen som en förtrollad plats. Det låter ju som en, något av en röd tråd liksom genom det du har gjort de senaste åren. Sådär. Och där har du på något sätt landat i att liksom överlåta det till Kristus och gå upp i katolska kyrkan och liksom sådär. Vill du berätta lite för de som kanske inte har hängt med helt där? Liksom, vad är det som drabbar dig liksom, när Jesus blir så viktig? Liksom?
Ja, det är intressant att du säger Jesus här. För han är ju svår. Mm. Alltså, jag kan säga så här.
Jag är ju liksom protestant. Så det blir så.
Ja, alltså Jesus. Kanske där jag behövde det katolska också. För jag har svårt att möta Jesus. I och med att jag inte har det i det är klart att jag hade möte med präster och sånt i barndomen, men jag har inte en kristen uppväxt, så att det där kommer liksom i fullvuxen ålder, och då så är ju det, alltså det frikyrkliga svaret i hur man ska möta Jesus är ofta, det är bara läsa Bibeln. Jag kan säga, varje gång jag försöker läsa Bibeln så blir jag mindre och kristen, alltså jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Jag gör inte det. Jag tycker det är intressant. Men den Jesus jag träffar i evangelierna, han skrämmer mig oftast. Alltså det. Så att Jesus behöver förmedlas till mig på något annat sätt. Och dels i det katolska så, min präst som jag har gått av samtal med under många år då, han berättar, han är kyrkoherde här, så han är ju väldigt duktig. Jesuit och, ja men otroligt beläst och kunnig, men han berättade att i hans fromma hem så läste man inte Bibeln, utan Bibeln läses under i kyrkan i mässan. Och för mig så är det där väldigt bra, för att då så får jag direkt, alltså man läser ur evangelierna eller ur, man kan läsa Paulus brev också. Men det där tolkas direkt då av prästen. Man får en direkt vägledning.
Mm.
Och då förstår jag. Alltså då förstår jag. Så det katolska är ju väldigt mycket att kyrkan har tolkat det här åt den. Och det, sen finns det ju utrymme för egen reflektion också. Men den här direkta personliga bibelläsningen, den har aldrig funkat för mig. Och sen så är ju också, det katolska är ju att de betonar ju så starkt att okej, du vill möta Jesus. Ja, det har vi en väldigt bra ritual för.
Exakt. Han är här, du behöver inte. Exakt.
Du behöver liksom inte umgås med den här, som jag har svårt för, frikyrka och Jesus som en kompis. Han möter dig i bröd och vin. Alltså du går in i den faktiskt djupt mystika upplevelsen att vara, att... att ta kommunionen. Och det är mötet. Mm. Och för mig har det funkat. Så att jag, då säger jag, jag möter Jesus i sakramenten då. Mm. Det, och då kan jag liksom erkänna att den här personliga Jesus talar till mig. Den relationen har jag inte riktigt. Mm. Det har jag inte ännu i alla fall.
Precis, för det slog mig när du pratade om det i två män i en podd där, så nämner du ju kyrkan 100 gånger och Jesus en gång kanske.
Mm.
Sådär. Ja, och det här känns som en attack, fast det låter så. Men jag gjorde just reflektionen då, hur mycket mer, alltså det är så mycket lättare, och det har jag också haft att samtal med andra personer, alltså att möta Kristus i det konkreta, alltså, och då är det kyrkan, och det, att säga att kyrkan är Kristi kropp blir ju på det sättet liksom.
Ja.
Väldigt förståeligt, det är inte bara en fin bild längre, utan där blir, blir Jesus konkret för oss liksom.
Ja, verkligen.
Det är också intressant just att precis som du säger, att alltså jag tänker min väg har varit lite, och det är lite liknande som din, Tobias, liksom de sammanhang och rörelser vi har funnits i, så har det gått lite åt andra hållet. För mig har det gått väldigt mycket åt andra hållet. Alltså det har börjat med Jesus, liksom, och bara Jesus. Alltså nästan, och det blir till slut jag. Alltså det blir min bild av Jesus, min bibelläsning, min bön, min lovsång, och sen fått röra sig mot kyrkan. Så för mig har det också varit en lite liksom en upptäcktsfärd av att behöva revidera och lära känna Jesus på nytt liksom, i mötet med kyrkans liturgi, med kyrkans tro och dogmer och det är intressant just att din väg har verkligen varit en annan där, och nästan ska jag säga motsatt, men vägen har varit olika liksom.
Ja, för mig är det också att jag är enklare för fadern och modern då i Maria. Alltså det är enklare. Det är någonting att jag har ganska lätt för hierarki. Alltså, men någon som är ungefär samma ålder som jag själv, det är lite, alltså nu tänker jag på Jesus. Då tänker jag så här, är han verkligen intresserad av mig? Men fadern kan jag verkligen tänka mig att jag är den förlorade sonen. Och han springer emot mig och tar, som den här, när jag säger sett, den här vackra Rembrandt-målningen. Han lägger sina händer på axlarna. Alltså fadern har jag alltid, jag har sagt det många gånger, men jag kan återupprepa det, att många säger, jag tror inte på en skäggig gubbe på ett mål. Men jag gör det. Alltså det är min gudsbild. Om man säger Gud, då tänker jag på Gandalf som alltså, en sån trollkarsperson med långt skägg. Alltså, jag kan inte få bort den gudsbilden. Mm. Där är jag väl, det kommer väldigt naturligt för mig. Men Jesus, jag vill lära känna honom, men han, det är inte samma direkthet.
Nej. Mm. Nej, och det där, alltså, ju längre jag har varit präst och ju mer jag återvänder till samma evangelietexter gång på gång liksom i predikan och sådär, desto mer blir det ju faktiskt eller inte alltid, men ibland är det ju bara ett jobb, men liksom, det blir väldigt ofta en känsla av, jag trodde jag visste vart jag hade honom, men så har det något nytt teologiskt dilemma dykt upp i mitt hjärna liksom, eller något sådär grej som gör att jag läser hans ord på ett helt annat sätt, eller liksom upplever att han beter sig jättemärkligt utifrån det här liksom, och han är alltid undflyende liksom. För mig är det liksom, för mig är ju det liksom nu för tiden en näring till min tro, att jag så här, man växte upp och så minns jag sen när man var 20 och hade börjat plugga teologi, så bara, nej, men jag vet exakt hur Jesus är, vad han tycker och vad han liksom, vart jag har honom liksom, så här, nu vill jag gå in djupare i teologin och liksom, så här, och det enda som händer är att jag blir mer och mer förvirrad över vart Jesus är liksom, och idag ser jag ju det som en vinst, att så här, han är svår liksom, han är så svår att fånga. Liksom.
Kan ni bli rädda för honom när han är sträng?
Ja.
Absolut. Ja,
han är ofta sträng.
Jag skrev en liten text till förlaget Argument, har en sån gudstjänstbok som kommer ut år efter år. Man liksom varje söndag kommenterad liksom, så fick jag chansen att skriva en text där, och det är det när Jesus pratar om liksom att den som älskar sin familj högre än mig, den som liksom så här, och han bara låter som värsta sektledaren liksom. Och där blir jag ju, alltså skulle en riktig människa möta mig så, då skulle jag ju säga, nej, det där är inte en snubbe du ska lita på. Liksom. Det, där är så, det där kan inte gå ihop. Liksom. Så den, där skrämmer det mig. Liksom. Och det jag landade när jag var tvungen att liksom, det skulle vara en jättekort text, 2000 tecken. Liksom. Så jag bara, vad ska jag göra med det här? Liksom. Och det enda jag kunde landa i var att komma undan genom att skriva, vad gör jag när jag stöter på en text som jag inte gillar eller inte vill hålla med, och så ägnar jag hela texten åt det istället liksom. Så jag löste ju aldrig liksom någon slags, jag vågade inte ta i det, för det blev för läskigt för mig liksom. Just då, jag behöver inte säga att det är argument, men,
ja. Ja, men det här finns ju en utmaning, tänker jag, i alltså det finns en utmaning här när Jesus, missförstår mig rätt nu, måste vara allt, också andligt, också i ens egen spiritualitet. Om det är det man möter eller upplever när man då läser och möter Jesus evangelierna som du beskriver, att finns det då bara, det finns bara Jesus att rikta sig till, så kan det bli jätteknepigt. Och där kan också lätt så där, det finns en tendens ibland då att försöka, men då försöker man bortförklara eller tona ner det där utmanande och jobbiga som Jesus säger ibland. Alltså det är lätt att inte låta Jesus vara sträng när han faktiskt är sträng. Mm. För att man tänker att, men Jesus är min kompis. Alltså blir det här, nej men du menar kanske inte riktigt så, han är egentligen snäll. Liksom. Sen finns det klart baksidor med den andra, liksom, om man tänker det mer i det katolska, så har du har så mycket annat också att rikta fromheten mot.
Ja.
En nackdel där är ju att Jesus kan hamna lite i skymundan eller bli alldeles för upphöjd. Alltså, Jesus blir långt där borta.
Ja.
Och sen så kommer liksom Maria eller helgonen blir de som kommer, som är nära mig. Och sen är Jesus super långt borta. Och Gud är liksom så långt borta så vi vet inte ens vart han är någonstans.
Mm.
Det tycker jag är intressant med just katolsk fromhet, att det finns andra så att säga att rikta fromheten till och närheten till.
Ja, alltså i och med att det finns så många helgon och så många ordnar, så är det en sån stor värld. Det går verkligen att... Människor är så olika också i den kyrkan. Alltså bara prästerna i den församlingen som jag är med i är också jätteolika. Alltså de har olika teologiska inriktningar, olika temperament och betonar olika saker. Jag upplever det som, det kan låta märkligt om man ser det utifrån, men som en genuin mångfald faktiskt.
Och den upplevde inte du i svenska kyrkan liksom, på samma sätt?
Inte i en och samma församling på samma sätt.
Just det.
Men däremot så kan man ju gå mellan olika församlingar. Jag tror, alltså jag vet att Joel Halldorf citerade mig när han skrev det här senaste om det, jag var lite dum som talade allt för fritt i den där Expressen-podden ställde lite svenska kyrkan mot katolska kyrkan mot varandra. Det jag ångrar det.
Man kan ju inte heller räkna med att Joel inte ska citera en så fort man säger något. Liksom.
Nej, exakt. Nej, nu blev det som det blev. Men alltså, jag kan bara säga, för mig då så... Jag vet inte, jag säger det bara för att jag tänker på de här sakerna. Det är att i svenska kyrkan så hade jag alltid en känsla av att jag kanske borde bli präst. Alltså jag gick och funderade på det väldigt mycket. Att, under många, många år, alltså sen det här intresset väcktes. Att jag kanske borde bli präst. Och så många gånger jag googlade alla utbildningar så kom jag alltid fram till att det är en för lång väg och jag kan inte ta några studielån. Men det var inte bara det. Det var ju någonting i kallelsen som... Men jag kände också det där att jag måste träda fram här. Och det var väl någon dominant sida också som väcktes till liv där. Men i katolska kyrkan så är prästerskapet så annorlunda och så långt borta på ett sätt. Så, och den möjligheten är stängd. Och det känns för mig då skönt. Alltså det är som när jag var ung och var med i scouten och man inte fick gå in i ledarrummet. Man satt och fantiserade liksom, vad gjorde de där inne? Men det var rätt skönt att man inte, sen så blev jag ledare och fick, det var inte så kul där inne. Och det, alltså katolska kyrkan finns det här, särskilt i den här jesuitkyrkan som är med, de blev ju som en kommunitet. Mm. Och man är liksom aldrig upp hos dem i kommuniteten, utan de lever sitt liv där och har sina ritualer och sina böner och det... Jag tycker bara det är skönt. Jag slipper den rollen som jag ofta får i de sammanhangen. Jag är bara vem som helst. Alltså det,
just det.
Det är jätteskönt.
Jag är lite nyfiken där. Liksom, efter Vatnadal-mötet här nu. Vad hände? Gjorde du något? Hände liksom, gjorde du något konkret där efter det? Var det någonting som... Det var någonting som väcktes och som skakade om dig. Vad hände liksom sen?
Ja, det som hände konkret var att jag gick med i kommuniteten då. Och då har man ju tre löften. Åk på en retreat en gång per år. Det är ganska lätt. Be en bön varje dag. Ja, det var... Nej, men det gjorde jag länge, men... Det är inte så svårt att få till egentligen. Men sen var det mässa en gång i veckan ska man också gå på. Och då frågade Peter Aldorf, kan man gå på katolsk mässa? Och då hade han någon teologisk utläggning om att jo, men man är med liksom i kommunionen även om man inte tar emot den. Det är på något sätt. Jag minns inte ordagrant, men han sa i alla fall att det är helt okej.
Ja, men det är roligt för att vi känner ju Peter och man hör ju hans liksom.
Ja, exakt. Jag blir rädd liksom att prästerna i katolska församlingen ska säga nej, så är det absolut inte. Men okej, jag kan bara säga att jag började gå på katolsk vardagsmässa för det passade liksom i mitt liv. Och jag jobbar precis 500 meter till den här Eugenia i Stockholm. Så att jag började gå dit och så gick jag där i flera år. Och jag märkte att jag gick dit varje vecka och sen så... Ja, det var egentligen så det intresset väcktes på något sätt. Så att det handlade ganska mycket om, alltså det fanns ju teologiska saker som jag tyckte om och det vi redan har vidrört med sakramenten och sådär. Men det var också en praktisk sak att de har en mässa tre gånger per dag, varje dag. Inte lördagar. Men och då blev det väldigt lätt. Och just den här vardagsmässan är ju meditativ. Den är otroligt lugn och tyst och långsam. Och det är inte så många där. Och det där passade mig. Och då jag fastnade. Faktiskt. Och den... Det väckte någon typ av längtan.
Finns det något, nu är jag ju, du behöver inte svara på det här Erik om du inte vill, men finns det något tillfälle där du liksom, där du blir tydligt att jag är ju en kristen nu? Liksom. Alltså blir du överraskad? Alltså, kan du liksom pinpointa lite så? Eller är det den här långa, sakta liksom, tillvänjningen?
Ja, det är långsamt. Jag rycker till ibland när någon säger det, att jag är kristen. Alltså, det är fortfarande någonting som är lite svårt så här, identitetsmässigt, men... Nu måste jag erkänna att jag är det.
Alltså, ja, du har ju grävt i gropen själv kan man säga.
Ja, jo, det har jag. Men jag har också haft sådana upplevelser i kyrkan. Att jag har liksom känt mig otroligt kristen. Och så gått ut där och så har jag tänkt så här. Nu ska jag ropa ut det här till hela världen. Och sen har jag inte riktigt vågat. Och det jag skäms över. Det är lite som att... Jag tycker Gud har räddat mig så pass många gånger att jag måste återgälda det här på något sätt. Men, och så har jag fegat ur lite. Men ja, det här...
Det är ju inte helt dumt ur själavårdande synpunkt kan jag tänka så här, att det är ganska bra att du får ta det lite lugnt och ha din egen... Inte behöva vara offentlig med allting liksom.
Nej, visst. Men det här med katolska är ju också lite intressant för att om man bara, jag ser mig fortfarande som en sökare fast inom ett lite tajtare område kanske. Men att vara en sökare är ju väldigt populärt, men att liksom göra sånt här val och liksom gå med i en kyrka på så tydligt, det är inte liksom lika populärt. Alltså det...
Känns det som du har tajtat av? Alltså har du satt upp barriärer nu? Ett hit men inte längre i ett sökande? Är det så det För så lät det lite
mer. Jag hoppas inte det, men jag har märkt att det uppfattas så av ganska många.
Ja.
Så är det ju, men...
För jag hade ett sånt samtal med en god vän här för ett tag sedan som sa till mig att nej, men jag måste berätta för dig, Tobias, att jag ser mig inte som kristen längre. Och han har ju varit med i samma sammanhang som mig. Och så jag bara, jaha, oj. Så tänkte jag, vad har hänt här liksom? Och från hans sida var det ju så, nej, men jag känner att jag vill ha ett öppet sökande. Jag vill inte behöva stanna här. Liksom. Jag vill inte behöva stanna vid den formuleringen eller vid den dogmen eller vid den... Det här, jag vill inte så här, för han blev, alltså kristen tro blev för honom liksom, om jag säger att jag är kristen, då kan jag inte utforska så fritt liksom. Medan för mig har jag, alltså de senaste åren i alla fall så länge liksom, men i mitt vuxna liv har jag liksom aldrig upplevt kristendomen, så för mig är det en språngbräda. Alltså kristendomen hjälper mig att ta fart in i sökandet och ge mig någon slags riktning och kraft liksom. Att finna Gud på fler ställen och liksom, och även utanför för klassiskt kristna sammanhang liksom. Och men jag ser, det sa vi något annat avsnitt, men jag ser Gud där, eller kan möta Gud tydligt i andra sammanhang, andra traditioner. För att jag har fått möta Gud här, i kyrkan. Liksom.
Mm.
Så det var så otrolig skillnad för mig och honom hur, liksom, ja, men hur om liksom kyrkan var en gräns för utforskandet, eller liksom en språngbräda, och jag blev väldigt provocerad, minns jag, att jag sa, kan du inte bara se det som jag ser det? Kan du inte bara... Men uppenbarligen kan man inte, det funkar ju inte så. Men jag vet att
jag... Nej, men jag tror ju att man kan... Det lärde jag mig på den här tvåårskursen, att... Och det här har ni säkert också hört, era traditioner, att när man läser Gamla Testamentet så gör man det med Kristusljuset i handen.
Mm.
Alltså man har som en Kristuslins.
Mm.
Som man läser allt i Gamla Testamentet genom. Och då blir det begripligt.
Mm.
Och det tror jag man kan göra även utanför Bibeln. Alltså jag läste en sån väldigt fin Kristusutläggning om reinkarnation. Det här är ju liksom ingenting som kyrkan har godkänner, reinkarnation. Men om vi ska försöka läsa det kristet, så var förslaget i läsning så här. Reinkarnation utifrån ett karmatänkande, där du liksom blir, ja, det är, allting samlas till en pott och sen så återföds du utifrån hur du har skött dig. Nej, inte kristet. Däremot, läser med Kristusljuset i handen, du får en ny chans. Vad som än har hänt, så får du faktiskt en ny chans.
Mm.
Ja, mer kristet.
Mm.
Och det där tror jag man kan göra med ganska mycket. Alltså det finns... Den här svårfångade Jesus ger oss ändå i sin undervisning en ganska bra läsning av världen.
Mm.
Den upprättas och är fylld av nåd och förlåtelse. Och, ja, ni vet. Och det där, om man bara har det lilla, lilla prismat med sig, så kan man nästan bege sig vart som helst, tycker jag.
Mm.
Sen kommer inte det inkluderas i liksom kyrkans officiella lära. Det kan man inte förvänta sig. Men jag tror i sitt eget liv som sökare så är det där möjligt.
Jag tänker också att det här är en sån intressant grej. Alltså det är ju roligt bara. De som kommer att vara våra faddrar när vi blir upptagna. Han mannen i familjen där liksom, han var med lite i utkanten så där av Svenska kyrkan, men lite så där, lite som du liksom. De är från Stockholm och döpt då. Typ så liksom.
Mm.
Och hon var bara helt sekulär utifrån, inte döpt, och bara har en upplevelse av Jesus och går knacka på närmaste kyrkporten, och då råkar det liksom vara, om det var Eugenie eller domkyrkan, så här, hej hej, nu är jag, liksom, är jag kristen eller hur, så där. Men där blir det så intressant liksom, att någonstans också med perspektiven. Alltså i Sverige så blir det lätt sådär, oj du är katolik, då blir det direkt så här, då är du superkristen.
Ja.
Det är liksom, det är någonting som är lite, det är både lite apart och annorlunda fortfarande. Men det blir också liksom, det blir, jag upplever ibland att det blir liksom, jaha, okej. Okay. Då har du, då har du smalat av väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och så är det ju inte internationellt. Nej. Alltså det är ju fortfarande liksom världens största numerärt största kyrka, och så otroligt spretig liksom.
Verkligen.
Och där kan också finnas en sån, det finns en dubbelhet där. I vår lilla svenska kontext så blir det det blir liksom lite apart och det blir att man har stängt in det ännu mer med alla dokument och allting och det är inte så vidsynt och allting sånt. Men det är verkligen, för mig har det varit det raka motsatsen. Och också när man läser, jag sitter och lyssnar på biografin om Benedikt den 16 nu. Och han ger verkligen mycket uttryck precis för det här och i mötet med andra religioner och andra traditioner, precis det ni båda ger uttryck för här. Liksom. En otrolig vidsynthet och att kunna läsa andra traditioner och sätt att förstå världen utifrån det här Kristusljuset. Liksom.
Visst.
Samtidigt så det, jag förstår ju vad du säger där, Kristoffer. Samtidigt så tror jag också att det finns ju också grejer där, ja men, som är aktuellt för oss, alltså nattvardsgemenskapen som inte vi kan dela längre och liksom, det där är ju ett avsmalnande liksom. Så att det finns de aspekterna av kyrkan, alltså katolska kyrkan, som också, som är lätt att ta på, där det blir smalt liksom på ett sätt. Och sen är det också, tänker jag, och det är väl för att det är en minoritetskyrka i Sverige och vi har massa konvertiter, och konvertiter måste ju veta vad man tar avstånd. Alltså, det är någonting som lockar som är så tydligt, och då blir ju de här grejerna på ett sätt tydligare också.
Absolut. Liksom.
Så det är, dels är det folks fördomar, men det är också en del av liksom bara själva fenomenet att vara minoritetskyrka som folk konverterar till, och liksom, av alla möjliga anledningar. Liksom. Och då blir ju de här skillnaderna tydligare. Då måste man, är man majoritetskyrka, inbillar jag mig att man inte behöver hålla lika mycket på särskildheten liksom, eller särdragen sådär.
Så kan det vara.
Jag vet inte. Men...
Jag vill bara också så här, lite intresserad. Du har det här, du börjar gå på veckomässa liksom. Det är ett långsamt tillvänjande. Kan du liksom sätta ord på några? Du har ju varit inne i det på lite andra poddar sådär, men kunde du liksom sätta ord på vad var det som formades där? Vad var det som hände under de liksom åren av att gå i mässan och liturgin? Vad gjorde det med dig? Liksom?
Ja, det...
Tre korta, alltså, snabba svar. Nej, vad skojar.
Ja, det här är så mycket. Jag vet inte var jag ska börja. Alltså,
jag tänker det intressanta är just att du verkligen så tydligt möter kyrkans tro genom lite, alltså du börjar gå på veckomässa liksom.
Ja, faktiskt.
Och det tar tid och ja.
Nej, men så är det. Och nej, men jag minns, jag hade en kompis som, det är inte en slump att jag går till Eugenia, för jag hade en kompis som tog sig upp för jag tror jag var 16, så det är väl 6 år sedan. Och jag var med på den påsknatten faktiskt. Och det var min första katolska mässa. Och jag hade så otroligt felaktig bild vad en katolsk mässa var. Jag tänkte att det var som en sån här brasiliansk karneval. Att den var liksom... att det var otroligt mycket tjo och tjim och liksom sambastämning och att folk liksom, ja, jag hade blandat ihop det med någon sån här karismatisk amerikansk väckelse, alltså jag hade helt felaktig bild. Och så kom vi dit då, och just påsknatten börjar med den här läsningen i mörkret, man läser ju skapelseberättelsen. Det tar ju en kvart liksom. Det gick så långsamt och det var så mörkt och det var så stillsamt. Jag blev så tagen av att det var så lugnt. Och den påsknatten var det ju ändå fullt. Det var ju 500-600 pers där. Det var så lugnt. Man hade ett ljus i handen. Det var någonting i den där stillheten. Alltså. Det berörde mig väldigt mycket. Och sen är det också att det sammanfaller ju lite med någon typ av mittlivskris för mig. Och jag tycker om så mycket att, alltså, man kan säga mycket om, jag kan inte helt förklara det teologiskt med prästernas celibat i katolska kyrkan, men för mig fungerar det som att jag känner att de alltid är där och de är alltid tillgängliga och de bor i kyrkan. Och Eugenia är en kommunitet, en jesuitkommunitet. De är alltid där. Och det låses upp 6:30, 7:30 på morgonen och stänger 9:00 på kvällen, och kapellet är alltid öppet. Och bara den där vetskapen att det är alltid någon i kyrkan. Alltså det ger någon typ av trygghet. Och jag ser liksom framför mig, om jag får bli gammal, att vad ska man göra när man är 80 år? Men jag kanske går dit varje dag då. Det kanske blir det jag håller på med. Mm. Och inget ont om Svenska kyrkan då, men den har inte samma öppenhet. Den stängs vid 4 ofta. Och liksom, prästerna är, finns fantastiska präster, men de har sina egna liv också. De är inte tillgängliga jämt. Men de katolska prästerna i den här församlingen är faktiskt... De är till, det är ofta att man hamnar där på, och sitter och pratar och på kvällarna och sådär. Det har hänt flera gånger. Och den där tillgängligheten, den var väldigt, väldigt attraktiv för mig.
Mm. Vi ska börja avrunda snart, men vi hade en fråga som inte formulerades som en fråga här, så jag tänkte vi var inne på det i en annan poddavsnitt här. Jag har hört dig prata om det någon gång, men det här med skönheten som ett argument för sanning, liksom. Alltså, när jag säger det bara, vad tänker du på då? Liksom?
Ja, då tänker jag att jag länge här, efter Bjärka Säbo-upplevelsen, tänkte jag att jag skulle bli ortodox. Så att jag började ju söka bland de ortodoxa kyrkorna i Stockholm. Men ortodoxin är ju knepig, för den är kopplad till det nationella oftast. Så att, alltså den rysk-ortodoxa kyrkan ligger närmast, men ja, som vi alla vet så är det en ganska knepig politisk situation där liksom. Mm. Och mycket på ryska, så att jag var på besök på finsk-ortodoxa, som är väl den närmsta då, som har ett litet kapell här. Det var väldigt fint och det var verkligen skönheten i centrum. Men det var också mycket på finska, och det var den finska liksom språkgemenskapen, och även om en del var på svenska. Mm. Så att det här ortodoxa och den här skönheten som ett gudsbevis, det ligger väldigt nära mig som på en teologisk nivå. Men jag fick släppa det lite grann. Alltså... Mm. Och katolska kyrkan har ju mer det där, men inte lika extremt som ortodoxa kyrkan. För mig var det ju mötet med Arvo Pärts musik, som jag pratar mycket om, att den inte bara, utan all, jag jobbar ju jättemycket med klassisk musik, och det, jag upplever ju den som en det är ett eko från paradiset. Det är den som Jag tror att det är mångt och mycket samma musik på jorden och i himmelen. Alltså det är inte så att den himmelska musiken är jättemycket bättre, utan det är snarare så att den himmelska musiken har sipprat ner här. Mm. Sen är det en massa andra saker här nere på jorden som inte är himmelskt. Men just musiken har den himmelska kvaliteten. Mm. Och det är ju klart att skönheten där är... Ja, det är också en alltså skönheten är, om man omfamnar den fullt ut, så blir man ju mot moderniteten, vilket jag är på många sätt. Alltså den, i alla fall den sena moderniteten, hur den kommer att utvecklas. Alltså där funktion slår ut skönhet. Mm.
Mm. Instrumentalitet och funktion och teknologi.
Precis. Exakt. Och det där skönheten har liksom inget... Den har ju sitt värde i sig, och det är det som är vackert.
Exakt. Har du läst någon Jacques Ellul någon gång? Franske filosofen, anarkist, teologen.
Nej, inte alls.
Han pratar mycket om det teknologiska samhället och sådär. Nu, jag är noll expert på Jacques Ellul, alltså noll. Men det är lite tips att kolla upp honom om du vill. Mm. Han var ju liksom anarkist också, och kopplade ihop det här väldigt snyggt. Men han har skrivit bland annat mycket om propaganda och om teknologi, och också där kommer han in på skönhet och instrumentalitet och sådär. Mm. En av hans böcker kom i nyutgåva nyss. Förr hette den... Ja, vad hette den nu då? Nu måste jag googla. Vad hette den nu för tiden?
Jacques Ellul.
Vad hette den för? Guds närvaro i modern tid hette den för, ja. Och nu tror jag bara den heter Närvaro eller något sånt där. Eller Guds närvaro. Mm. Ska vi säga, vad heter det här? Spricka heter det förlaget, va, Kristoffer?
Ja.
Ja.
Med Rasmussen.
Rasmussen, ja, precis. Precis, Närvaro i modern tid heter den nu för tiden. En ganska liten bok sådär. Ganska daterad, men den
nej, men
fick
låter
jag i min
intressant.
Hand i början på mina teologistudier, och den liksom fick både saker att falla på plats för mig teologiskt, men också liksom så här. oh shit, liksom. Nu här måste jag, nu fördärvar jag det här massa grejer som jag trodde funkade, liksom. Jättespännande man. Kan man kolla upp.
Nu är jag sjukt sugen på en Oldie but Goldie.
I love gold! The look of it, the taste of it, the smell of it.
Varför gavs mig livet att blixtra förbi allt folk i en triumfvagn, ouppehinneligt snabbt som ödet, utan vett och vilja, längtande efter mer? Varför gavs mig livet att med ringprydda händer fatta den skimrande skålen, den frambesvurna, törstande efter mer? Varför gavs mig livet att gå som en magisk bok från hand till hand, brännande genom alla själar, drivande som en eld över askan, törstande efter mer? Mm. Känner ni igen det?
Nej, jag känner ju inte igen det. Men jag får en bild, alltså jag, nu, min fantasi skenar ju alltid, men alltså jag ser ju någon sån här, ser någon kejsare ridandes på sin liksom stora vita springare in i någon folkmassa som trumpeterar, och så helt plötsligt slås den här kejsaren av någon slags så här, någon, ja men, livets nakenhet på något sätt, där han inte har någon chans egentligen. Ja. Men jag har faktiskt ingen aning om vad det är för någonting. Ingen i. Kristoffer, har du googlat nu eller?
Nej, jag hann inte det. Nej. Du brukar alltid vara så bra på Google.
Jag brukar försöka hinna googla utan att det syns, ja. Men ja, det lyckas.
Ja, nej, men om, jag tror ni hade ni googlat varför gavs mig livet, då hade ni hittat det.
Ja. Kommer vi skämma, alla våra svenska lärare kommer skälla på oss nu? Något sånt där,
ja, eller? Men alltså om ni hade gått skolan på så här 1959, då hade ni kanske hört det här i skolan. Mm. Det är Edith Södergran ur Septemberlyran. Så att jag tänkte att den var vacker, den här. Den fångar någon typ av den här liksom vilda livselden som vi ändå bär inom oss. Mm. Den som här är, alltså den är ju både lyser upp världen, men den kan också bränna sönder oss. Och den, jag läser mycket. Den ligger alltid här, Södergran, på mitt, jag är ju på mitt kontor nu, så att den ligger där. Jag tycker den här typen av, alltså Södergran är, hon fick ju en sån nietzscheansk period där, när hon just drabbades av någon typ av, kanske inte storhetsvansinne, men hennes självbild i poesins form växte på ett intressant sätt. Men sen så tonar det här ut, hennes liv blev ju inte så långt, och så slutar med det här landet som icke är, som hon börjar skåda då i fjärran. Och det, alltså,
där finns öppenheten, ja.
Ja, jag tycker att för mig är en kristen, det här bråkar jag med många rent teologiskt, men jag har frågat min präst då i katolska kyrkan, och han säger att det är så här. Och det är att denna värld är inte, vi lever faktiskt i en fallen värld. Den kan ha liksom sprickor in mot himmelriket, men det finns en ny himmel och ny jord där saker kommer vara annorlunda. Och jag, för mig har det alltid varit att musiken och poesin talar om den kommande världen, eller den världen vi har förlorat. Och den är någonting annat än den här världen. Jag känner mig så, jag förstår, alltså det var någon, jag tror han Anders Pilts i senaste numret av Pilgrim skrev att Gud använder oss i denna värld, vi är liksom stenarna i stenbrottet. Vi ska huggas till för att passa i det nya templet. Men den här världen är ett stenbrott, alltså det är inte templet, det är inte här, det är någon annanstans. Och ja, jag tror att det är så.
Och en mycket fin avslutning.
Jag såg att Kristoffer tänkte det, jag tänkte det också. Så att
så himla, alltså
men
det känns ju, det här var fantastiskt kul att du ville vara med här, Erik.
Det känns bara
som att, men ska vi köra några timmar till, så vi har ett säsong här. Vi skulle kunna få upp en säsong med Erik Skylt, eller hur?
Ja. Kanske vi kan få in the cash också. Jag har hört att han är riktigt som pengamaskin.
Jag trycker på stopp nu.